Jag har faktiskt en polotröja.
Ja, men det är liksom...
Det är en marinblå. Mm. För jag som är radiolyssnare som undrar vad det är för färg på min polotröja, ska jag säga den marinblå?
Den ser flott ut. Den är lite så här, min morbrors fru brukar ha såna här färger.
Tack så bra. Ja,
men du skulle säga det bra,
mor. Du skulle se mig när jag har ett pärlhalsband utan.
Det var det jag tänkte komma till. Det är bara det. Det är bara det kvar.
Det bara det.
Och sen en jättehög byxa som sitter så här med skärp ovanför magen.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Det här är då VIP-hyllan i podden. Har vi en exklusiv inledning, nämligen som inte hörs i radion. Och här tänker vi prata om ett personligt dilemma från panelen. Efter det här mötet så fortsätter programmet som vanligt med era inskickade dilemman. Idag har vi toppat laget och nyo eftersom det är... oktober, säger vi. Henrik Fexeus, kroppsspråksexpert.
God morgon.
Såklart. Mm. Josefin Crafoord, podcaststjärna.
Hej.
Hej. Det var lite modest.
Ja, vad hände?
Hej. Du brukar ställa upp och göra vågen nästan. Om
man men jag är lite sprallig och sådär idag. Aha. Men ändå lite, kanske håller tillbaka lite. För vi har ju en kvinna till i panelen. Oj, vad dålig jag var på att hålla tillbaka.
Otroligt genusmedvetna här idag. Och 50-50.
Ja, men jag fick vara här för att jag är kvinna.
Ja,
det är liksom, det är någonstans som Josef som tror det. Du är här för att du är en fantastisk individ. Marika Karlsson.
Tack så hemskt mycket. Tack. Applåder, ja. Tack.
Välkommen till Dilemma. Jag såg det faktiskt på TV för en vecka sedan. Var det? På Robin, så.
Ja, precis. Ja. Stämmer.
Och där pratade du om att du har en föreställning som du jobbar stenhårt med nu, som heter Jag är Gud.
Precis. Ja. Jag kommer att prata om religion och homosexualitet i en kombo. Det är två ämnen vi pratar alldeles för lite om, tycker jag. Mm. Och många religiösa har ju problem med homosexualitet. Och då måste vi reda ut varför är det så. Och jag ska få människor att förstå att de har fel.
Mm. Gamla testamentet är ju ganska hårda mot homosexuella.
Nej, det är det de inte är.
Är de inte
finns
det?
Bara på ett enda ställe som
ska
det står.
Ska man inte dö i sina egna spöjor, typ, säga, om man ligger med någon som, av samma män som man ligger med en kvinna? Eller kanske bara män?
Det står så här att en man får inte ligga med en annan man så som han ligger med en kvinna. Det är en vämjelse.
Så det handlar bara om vilken ställning man har, helt enkelt.
Man ligger ju inte med en man så man ligger med en kvinna.
Exakt,
eller kan man ju säga, ja, Fexeus gör det. Han är en auteur när det kommer till sexualitet.
Det är väldigt fint. Men det står ingenting om oss kvinnor. Vår sexualitet finns ju inte. Vi ska bara vara oskulder. Det är det som
ni
är
kommer
det
alltid undan så lite.
Det är så lätt att vara kvinna.
Jag känner det genom hela historien av att kvinnorna kommit undan, glidit sig igenom.
Och ni män har fått kämpa och slita och föra samhället framåt.
Jag är Gud heter din... Stand-up-show helt enkelt.
Och sen kan man inte säga det i
Gud är bög, det är lite för mycket, tycker jag. Jag är Gud är också provocerande, men det är lite mer positivt. Gud är bög ett statement, det vet man ingenting om.
Det är inget negativt med det.
Nej, det finns inga belägg för det. Jag är Gud, finns belägg för Marika.
Jag älskar att ni diskuterar min titel. Jag sitter bara tyst och tittar på er två som en pingpongboll.
Det är så vi gör här.
Ja, underbart.
Det vi gör också här, Marika, för vi ska berätta lite grann om ordningsreglerna här, det är att folk har skrivit in sina dilemman och sen så ska vi då helt enkelt vända vrida på varenda sten och försöka lösa det här åt folk. Vi är en serviceinrättning, som man kan säga. Mm. Men först nu så vill jag höra om du har haft dilemma i veckan och i sådana fall vad?
Alltså det dilemmat jag har är, alltså ibland så kan man känna, eller man känner båda ett par. Man är kompis liksom både med, i det här fallet, en kille och en tjej. Mm. Och så berättar till exempel tjejen att hon är otrogen. Och sen så kanske då killen säger till att jag misstänker att min fru är otrogen.
Mm. Och
jag har lovat
där
henne att inte säga någonting. Och gett det förtroendet. Han undrar, vet du något? Vad ska jag göra?
Du har fått det här dumpat i knät, helt enkelt.
En kompis till mig fick det här dumpat i knät.
Okay.
Ja, vi säger så.
Vad ska man då göra?
Vad ska hända?
Om detta
så kompisen är som Gud. Vad säger Jossa?
Nej, men det är ju faktiskt så här att du har lovat att inte säga någonting, därför ska du ju såklart inte säga någonting. Men jag tycker ändå att det är väldigt hög tid att gå in och säga till din kompis som är otrogen att jag vill inte höra någonting mer om det. För jag är god vän med din partner och jag hamnar i en jätteknepig situation. Mm. Så att du ska inte berätta för honom. Det beror ju på, Är du liksom, för det är ju sällan man är 50-50 exakt lika mycket kompis med båda. Är du det, eller är det lite mer den
Marika ena? Marika känner inte de här alls.
Nej, det här kompisen då.
Kom killarna kör in i situationen senare i livet. Vem kom in först i ditt liv av de här killarna?
Killen
kom in först i ditt liv.
Okay. Och sen kom hans respektive in. Och sen
så du lärde känna henne via honom?
Ja, precis. Och sen har de varit ihop under många år. Och vi är väldigt, väldigt bra, väldigt, väldigt bra vänner. Ja. Förstår ni, det är ett riktigt dilemma.
Den är så jobbig.
Framförallt är det lite oschysst mot henne att dumpa det här i knät på dig. Vad säger Fexeus?
Jag är lite förvånad över Josefins tillbakadragenhet här, för hon brukar vara den första som säger att lite otrohet är inte
så
farligt.
Nej, men så är det ju.
men däremot så är det ju så att för det första så behöver man ju säga till den här kvinnliga vännen då, att om du fortsätter med det här, ta inte det med mig, för att det försätter mig i en knivsituation. Det måste man ju vara väldigt tydlig med. Man kan också, man vill till den här killen säga, man kan fråga varför han tror det, att hon är otrogen, och då kan man säga, ja, i så fall tycker jag att du ska prata med henne ett varv till om det, men sen lämna det. Därför att man har ingenting att... Det är väldigt svårt, även om man skulle säga så här, jo, vet du vad, jag vet att det här hände, så har man inte, han blir inte glad, alltså det är så här, förtroendet stärks inte på någon sida av det,
lose,
egentligen.
Ja,
fast jag tycker det handlar jättemycket om själva otroheten i sig också. Är det en engångsföreteelse som händer på en fest, på fyllan, på en finlandsbåt, då är det så här, så släpper man det. Men om det är så att den här tjejen har en pågående relation med någon, det håller på, de ses ofta eller de ses om och om, alltså då är det lite annan business.
Vi frågar Marika, vad är det för sort? Är det en one timer eller är det liksom, har det pågått en stund?
One timer.
Okej.
Okay. Ah, nej, men då så.
Fast vad är det då så? Ska hon säga det? Men då säger jag det till honom. Nej. Eller ska hon hålla tyst?
Nej, då är det bara
Marika ska hålla tyst.
Ja.
Okay. Jag ska hålla tyst. Ja. Okej. Okay.
Jossan tycker att du ska hålla tyst. Mm. Fixeus tycker att du ska.
Nej, men jag tycker också du behöver ta avslöja det, men däremot så säger du att om du känner det, så prata ett varv till med henne. Bara så liksom pusha på honom lite där, men inte så här, inte för att så här, inte betyder så att, för jag vet någonting egentligen, okay. Inte så, utan bara
tycker ni ska prata om det här, ni två, i ensamhet.
Eller säg till honom att gå och testa sig kanske.
Jag kan tänka mig också att du slår händerna för öronen och bara,
men det viktiga är att säga till den här kvinnliga kompisen att det här, de här historierna får du hålla ifrån mig, för att jag känner er båda. Inför framtiden.
Eller ska man göra slut med båda kompisarna, sluta umgås med
dem?
Nej, det ska man inte. Nej. Det var jag bara frågar.
Man kan ju ligga med båda, så har man så här jämnat ut det.
Ja, ja. Briljant idé. Jag är inte den som är den.
Nej. Va? Ligga med kompisarna?
En fransk lantstuga.
Får väl ställa upp lite. Nu.
Du kändes konservativ.
Det kändes konstigt att säga det. Jag vet inte. Men jag kan tänka mig att en fransk lantstuga, så alla ligger med alla.
Aha, det tänkte
jag. Jag kom på det nu, jag vet inte varför jag sa det.
Jag tänker lite.
Känns det som att du har fått...
Ja, absolut. Det här är en bra panel. Jag kan komma med fler dilemman sen. Jag har bara börjat.
Okej, tack så jättemycket. Då så fortsätter programmet som vanligt. Först ute Felicia, hejsan dilemmapanelen. Min pojkvän har fått möjligheten att köpa ett hus väldigt billigt av hans mormor just nu. Han vill väldigt gärna köpa huset och bosätta sig i orten där vi båda växt upp. Men jag tycker det känns sjukt trist. Jag har nyligen fått en praktik i Stockholm som ligger cirka 4 timmar bort från där vi bor. Om jag får jobb efter min praktik så kommer jag vilja flytta till Stockholm. Men min kille trivs bra med sitt nuvarande jobb och har ingen lust att flytta. Jag har inget emot att flytta till vår hemstad senare i livet, men vill inte bestämma det just nu. Chansen att köpa ett hus så här billigt kommer vi aldrig få igen, men vi är bara 23 år gamla. Min kille vill köpa det här huset nu när vi har chansen, men då blir det som att jag måste flytta dit efter min praktik och jag vet ju inte om jag får jobb i Stockholm. Borde jag gå med på att köpa huset trots att jag antagligen kommer att bli kvar i min hemort resten av livet då? Undrar Felicia. Vad säger Josefin Kraft?
Alltså jag har ju köpt ett hus. Och man behöver ju faktiskt inte vara i huset.
Nej, just det. Men då, ja.
Ja. Så att det är väl...
Så du har två hus då? Ett där du är och ett som du bara visar upp?
Ja, alltså jag...
Har hänt i veckan på besök?
Ja, det här är... Det är lite så här huvudbry. Jag köpte det här huset, så jag tänkte, jag ska ha ett eget sommarställe, vad mysigt, ska jag gå runt där och skrota och plantera och måla och bygga och dona och gå på dass och så här. Och sen så är jag liksom aldrig där. Det är så dumt. Jag har ju tagit lån på det här lilla torpet som det heter. Ett litet torp i skogen. Mm. Samtidigt som när jag väl är där så är det jättehärligt. Men jag tänker då så här. De får köpa det här jättebilligt. Mm. Jättebilligt. Det låter ju bra som en investering. Mm. Men jag tycker definitivt att hon ändå ska satsa på att jobba i Stockholm och det.
Okej.
Okay. Så det, för mig så känns det så konstigt att det skulle vara att det måste hänga ihop.
Vad säger Fexeus?
Jag tror att det hänger ihop för hon tänker sig att köper de där huset och kommer hennes kille bona in sig där. Mm. Men hon säger själv att det kommer aldrig säljas ett så här hus eller ett så här billigt hus på den här orten igen. Alltså, köp det. Hon åker till Stockholm ett halvår och jobbar. Och om hon efter det halvåret känner att nej, jag vill stanna i Stockholm. Han vill vara där borta. Relationen kanske spricker. Ja, men då säljer ni huset och gör en ganska stor vinst. Eftersom hon ju säger att de får köpa rekordbilligt. Så hon kan ju se det som en ren investering. Mm. Antingen kommer de bo kvar i det och då vinner de för de har ett billigt hus. Eller så säljer de det och då vinner de ändå.
Skapar hon problem som inte finns just nu?
Ja, men, jag tror att hon som sagt är lite rädd för att kanske att hennes pojkvän känner att men nu, då är det här som gäller. Men det är, låt framtiden utvisa det. Köp huset och sälj det annars.
Hur låter Marikas premiäranalys?
Köp inte huset.
Köp inte huset.
Nej, jag tänker så här, det är så lätt att fastna i grejer. Det är det här som hon är orolig över. Mm. Att man ska fastna. Alltså att de köper det här huset, det är billigt. Hon är 23 år. Mm. Hon har precis börjat leva sitt liv.
Absolut.
Jag vet, så när jag var 20 år blev jag erbjuden om fast anställning. Och jag visste så här, tackar jag ja till den här. Det var inom vården som undersköterska. Jag kommer stanna här. Det är så svårt att bryta. Man tar ansvar. Du har tagit ett lån, även om det inte är ett jättestort lån. Så har du tagit ett lån. Du älskar den här mannen. Han bygger in sig. Man ser att han är lycklig. Jag vill vara lycklig med honom. Så är man i fällan. Mm. Och kommer hon plikttroget åka tillbaks. Jag tycker
men,
så.
Tror du det?
Ja, det tror jag.
För hon är, grejerna, hon är ju redan på väg till Stockholm.
Nej, men hon är bara på väg i Stockholm i sitt huvud. Hon vill ju dit.
Men hon sen har praktikplats.
Så ska hon, jo, men praktikplats. Och så säger vi att hon vill ju jobba här. Då kommer ju, hon skjuter ju bara upp problemet eller dilemmat ett halvår till. Mm. Antingen får man ta ett rejält snack nu. Hur ska vi göra? Jag vill inte, jag vill testa, jag vill ge Stockholm en chans. Jag vill vänta med att köpa huset 3 år. Låt huset passera. Det finns fler hus. Det blir ett större lån, men du kanske har lyckligare hjärtat. Du fattar ditt beslut när du vill. Köp inte huset.
Köp inte huset, säger Marika Karlsson, med stora gester. Ja. Vad betyder det, Alexis? Att hon verkligen tar upp det hon säger.
Ja. Ja. Nej, men hon låter ju övertygande.
Hon låter övertygande. Håller du med, Josef? Vi måste runda av.
Alltså, jag var nära på att gå på det. Jag alltså, jättenära. Men sen så kände man...
Hon är skicklig manipulatör.
Ja, riktigt bra. Hon skulle kunna bli president.
Eller stå på scen eller något.
Ja, nej, men... nej, jag tycker köp huset. Mm. Killen flyttar in. Hon drar till Stockholm. Okay. Det är perfekt. Då har de huset. Hon vet exakt vad killen är. Och så kan hon ha roligt i Stockholm.
Ja, men det kommer ju inte funka. Jo, men nej, men det kommer ju ta slut mellan dem då. Ja! Därför att de får två helt olika... Ja! Nej, men
vi
det är en annan sak.
Varför inga problem.
Ska hon då varför ska hon ta ett lån ihop med honom?
Nej, men för sen ju får hon en vinst när de säljer.
Nej, men
när
det, alltså
slut.
Det är så här tänker jag. Det
vi
här
vet
huset,
inte om de behöver ta lån.
Nej, det här huset kanske... Vi säger att de köper det för 50 000. Och sen så kanske de kan sälja det för 150 000. Det kommer inte vara en jättevinst.
Nej. Vänta nu. När du var 23 år, var inte 75 000 extra i fickan ganska bra då?
Jo,
75 spänn var bra. På min tid var det värt som 25 000 idag.
Jo, absolut. Ja. Visst, men liksom
och
då
några
måste
dadla.
Det blir ju sam alltså
grejen är att hon har ju redan sagt att han kommer vilja vara kvar där. Ja. Så att jag tror att hon ser ju ett slut på den här relationen inom en snar framtid redan nu.
Ja,
och kan man då tjäna lite pengar då är det väl bra.
Ett ord, borde hon köpa huset? Nej, säger du.
Jag säger du. Nej, säger jag.
Nej, säger och fick säga jag.
Ja och sälj.
Tack. Sälj. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Zacharias. Jag har varit ihop med min flickvän i ett halvår och jag tror att hon håller på att flytta in i smyg. Hon är ofta hemma hos mig och det dyker upp mer och mer saker hemma. Det började med lite badrumsgrejer som tandborste, krämer och så vidare. Sen dök det upp en stavmixer och nu har hon ockuperat en låda med kläder i min byrå. Jag har sagt att jag inte tycker att vi ska flytta ihop ännu. Hon säger att hon håller med. Men hon hyr en lägenhet i andra hand och hennes kontrakt går ut om 2 månader. När jag frågar vart hon ska bo så säger hon att hon inte vet men att det säkert löser sig. Det är inte så lätt att få nytt boende där vi bor. Jag misstänker att hon kommer att försöka flytta in hos mig när hennes hyreskontrakt går ut. Om hon står utan bostad om 2 månader så måste jag ju låta henne flytta in. Vad ska jag göra för att förhindra att hon mer eller mindre tvingar sig in som min sambo? Undrar Zacharias. Vad säger Kraffo?
Ja, du.
Ja?
Det där är ju
en listig tös.
Ja, det är en listig tös. Man förstår ju hur hon jobbar här, ja. Sakta men säkert. Gnager sig liksom. Ja. Inåt. Och jag känner faktiskt att jag tror så här att om han säger ifrån så tror jag hon kommer göra slut.
Oj. Det känns ju inte som att det är en bra tjej i sådana fall. Spontant.
Nej, men hon är ju slug. Då
är det ju lägenheten hon vill ha han.
Men hon vill ha båda och såklart.
Nej, hon vill bara lägenheten om hon gör slut om hon inte får flytta in.
Ja, och sen ska hon bo där 2 år och sen så...
Sambolagen, är det hon är ute efter?
Precis, det kan vara så. Han ska passa sig jävligt noga, tror jag. Om vi säger så. Det är bara det rådet jag kan ge just
nu. Fexeus, vad säger du?
Nej, men jag tycker det här är alltså definitionen av kvinnlig list. Jag tycker det är briljant. Men jag tycker inte han behöver vara så orolig. Jag förstår om han känner, men jag vill ha mitt och du får ha ditt och vi ska ha separata liv och vara tillsammans. Men de har varit tillsammans ett halvår. Uh-huh. Förhoppningsvis är han fortfarande kär och han älskar henne. Och då är det bara bra om de tillbringar lite mer tid ihop. Alltså, om de ändå ska vara tillsammans kommer det hända förr eller senare ändå. Jag tror inte...
Men det här, kvinnlig list, alltså Marika Karlsson, du lever ju tillsammans med en kvinna.
Hur
är det med kvinnlig list?
Jag är så drabbad av den.
Men du kan ju bara ge igen.
Nej, för jag kan inte kvinnlig list. Det här är sant. Jag är väldigt manlig så. Ja. Och så vi kan prata om någonting så slutar det ändå alltid med att jag ber om ursäkt.
Så gick det här till.
Och sen så ligger jag i sängen så bara, men vänta här, när vi börjar prata om det är ju att du har gjort fel och nu var det jag som bad om ursäkt. Hon bara, ja, precis. Så att kvinnlig list är det, nej. Ja. Han ska prata med henne. Han ska bara, stopp, skylten ska upp.
Okay. Det är en stor varningssignal.
Alltså man ska inte ruscha på. Hon är slug och hon gör det här successivt. Mm. Och kontraktet, utan han ska ta ett snack med henne. Så här är det, jag älskar dig, jag tycker du är fantastisk. Men jag, som jag har sagt innan, jag vill inte flytta ihop än.
Så att, här är din byrålåda.
Men så här, du kan ha lite grejer här för du är här mycket och det är jättehärligt. Men du måste lösa ditt boende. Du har 2 månader på dig. Gör du inte det, är det slut.
Tror du som Jossan att hon kommer göra slut?
Nej,
då?
Det tror jag inte.
Du tror
jag
att hon stannar kvar?
Jag tror att hon kommer bli lite ledsen. Och men
hon kommer
göra inte mig.
Hon ställer till en scen såklart.
Men ja. Spelar hon då den här martyren också?
Ja, men nej, du älskar inte mig.
Är det listfasen nummer 2?
Ja.
Vad ska jag göra?
Du vill ha mig på gatan. Du vill att jag ska kräla i rännstenen, va? Va?
Ja. Mm. Så det lät sådär, tror jag. Det hade bara stått med armarna kors här. Ja.
Nej, men det här är... Nej, usch.
Okej, okay. Så vad ska jag göra? Ska jag säga ifrån? Ni var ganska överens.
Okej,
släpp sargen och flytta ihop, säger Fexeus.
Nej, säg ifrån.
Tjejerna vet hur hon är ute efter Fexeus, säger jag. Mig lurar de inte. Tänker de. Mm. Precis, så är det.
Put a finger on the finger.
Put the finger on the finger.
Den kan ni suga på.
Ja, verkligen. Det är nästan det Lose har. Det är en frikyrklubb. Put the finger on the finger. Nej, det går inte ens så.
Det är
E.T. Okej, snacka med henne. Hon vill äta sig in i din lägenhet. Så enkelt är det. Hej Sandelema-panelen, jag heter Louisa. Jag har nyligen kastat ut mitt ex ur mitt liv. Problemet är att vi bodde tillsammans under en period och han har massa saker hemma hos mig. Men numera bor han i Nederländerna och kan inte hämta sina saker. Han är dessutom en sån person som aldrig tar tag i saker. Han har utvecklat ett närmast trakasserande beteende mot mig då han ringer och frågar vad jag gör hela tiden. En gemensam kompis var tvungen att kliva in och be honom lämna mig i fred. Jag vill bara avsluta kapitlet med honom och bli av med alla hans prylar. Jag har egentligen ingen lust att prata med honom alls eftersom han kommer försöka få mig att bli ihop med honom igen. Borde jag ändå höra av mig till honom och säga att han får hämta sakerna inom en viss tid, annars åker de ut i ett förråd som han får betala för. Säger Louisa. Vad ska hon göra med hans prylar? Marika, du först ut.
Men jag tänker, alltså, bort med prylarna från ditt hem till början. Alltså, de ska bara ut därifrån.
Sen, ska de slänga?
Alltså, spontant har du så att säga, så slängde och brände liksom. Han har inte hämtat, jag vet inte hur lång tid det har gått. Det är liksom, den spontana känslan är ju så. Skit i honom, bara bränna alltihopa. Det funkar ju inte så. Det är väl jättebra om hon kan ställa det någonstans och han betalar för det. Men det måste ju rent praktiskt i så fall redas ut och han bor där nere och vem betalar, vart går den räkningen? Lalala.
Då ska han och hon ha pengar av honom och så tar det aldrig slut.
Men grejen, den här gemensamma vännen, kan inte den ta ställa hans saker i ett förråd? Eller hon, vem det nu är.
Gemensamma vänner. Vad säger Jossan?
Nej, men så här är det att det beror på, är det så att de har bott tillsammans och han kan claima till den här sambolagen, då är det så att hon kan inte slänga ut hans saker förrän efter 3 månader, som jag sa.
Är det
för
så?
Det där har jag erfarenhet av.
Juristen Josefin Gaffakumen, jag hade ingen aning om det. Är det så?
Om han håller sig borta,
kan hon
från...
claima till och med lägenheten då? Kan han göra det?
Han kan det om han är i lägenheten. Om han håller sig borta, vilket han gör, och vi hoppas att han fortsätter göra det, då kan han ju inte det efter 3 månader.
Okay.
Så att bara han är borta 3 månader, sen kan du bara ut med alltihop. Och jag känner så här, han kanske har lite värdefulla grejer som hon kan sälja på Blocket. Då känner hon lite, nej, men då känner
hon ska sno hans bröjlar.
Ja, men varför inte, om han inte hämtar dem? Men hon, nu ska hon bara ligga lågt i 3 månader.
Kan du bara sätta ett ultimatum då? Alltså, om du inte hämtar dem på fredag så sätter jag ut grejerna på Blocket.
Nej, för då kommer han till lägenheten och då kan han börja tjafsa om den sen. Så att nu ska hon bara ligga lågt, chilla, lägg sakerna i ett hörn, vänta 3 månader, sen sälj på Blocket.
Marika känner ju spontant att bränn prylarna.
Ja, men det är ju den spontana känslan. Det är klart att det är så.
Är det din spontana känsla
men
också?
Men då kan det bli polis och...
Ja, men Josefin, är det så att man måste ha grejerna kvar i lägenheten i 3 månader? Det finns väl ingen skyldighet till var de är någonstans? Hon skulle kunna ställa dem i ett förråd, eller hur?
Absolut, fast det är ju väldigt svårt det där med att få han att betala för dem.
Ja, då kan jag bara funderar på liksom var de kan vara. Men jag tycker
i och för sig så tror jag till och med att de kanske måste vara i hemmet de månaden.
Ja, men då tycker jag så här.
Alltså, menar du att om du är ihop med en snubbe och han är i din lägenhet i 3 månader så kan han claima 50% av all din egendom där inne? Eller du säger?
Nej, men så här, okej, nu måste jag förklara tydligt här. Nej, 2 år för att claima sambolagen till att börja med.
Så allt han kan komma över sambolagen, själva lagen.
Han måste bo ihop, de måste bott ihop i 2 år.
Okay, ja.
Men sen måste han vara ute i lägenheten 3 månader för att hon sen ska kunna kasta ut honom och alla hans saker.
Okay.
Jag tycker så här.
Okej, du precis står då här.
Om det nu är att du är i samma situationen, hör av dig till honom en gång och säger, det här datumet kommer det en flyttfirma, hämtar alla grejer och kör dem på tippen. Hon betalar den flyttfirman. Om du vill ha dina grejer är de hämtade innan dess. Det är den enda kommunikation hon behöver ha med honom, och sen bokar hon upp flyttfirman. Ursäkta. Sen är det klart.
Okej. Okay. Skriver du under på det, Jossan?
Och det datumet kan vara om 3 månader förstås.
Okej. Okay.
Ja, då skriver jag under.
Då skriver du under. Marika, skriver du under på det?
Jag skriver under.
Härligt.
Yes!
Vi har 3 underskrifter. Tack. Ja.
Bränn.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Hanna. Jag och min man har varit gifta i 10 år. Vi har 3 barn, villa, vovve och Volvo. Jag trodde vi var lyckliga och allt har börjat ljusna efter alla blöjbarnsår. För en månad sedan kom det fram att min man har haft en hemlig tjejkompis. Jag råkade höra hennes namn och frågade ut min man om henne. Han sa att de hade träffats för 2 år sedan, men att han inte vill ha något med henne att göra. Han sa dessutom att det bara är hon som är avsett i honom, men att han avvisar henne. Jag kände att något inte stämde och ringde upp tjejen och frågade henne vad hon har för relation till min man. Hon sa att de träffats för 2 år sedan och klickat. Att de var goda vänner och att de träffats över lunch och hjälpt varandra med skjuts, tjänster och flytt bland annat. När jag konfronterar min man med det så erkänner han att de träffas ibland, men att de bara minsann är vänner. Jag känner mig sviken och vet inte om jag ska lämna min man eller inte. Vi har ju familj ihop. Det känns dumt att säga att vi skilde oss för att han hade tjejkompis. Å andra sidan känner jag mig förlöjligad. Han undanhöll henne i 2 år och ljög när jag konfronterade honom första gången. Borde jag skilja mig från min man? Undrar Hanna. Vad säger Marika Karlsson?
Här går det inte att säga så, skilde eller skilde inte. Jag tänker så här, de har problem i sin relation. Och jag tror att det är mer än bara en tjejkompis. Jag tror att han ljuger, jag tror att han slingrar sig.
Varför tror du det?
Därför att annars så hade han 1, berättat om det här från början. 2, han hade inte ljugit första gången. Utan hade det varit inget sexuellt, ingen attraktion, då hade han bara hej, jag träffade en tjej som heter Agneta, jätterolig, härlig, hon kan komma över på middag. Det är liksom naturliga. Men om hon älskar honom och han älskar henne, så får de gå i terapi eller någonting, se om de kan ta sig igenom den här enorma berget de har framför sig. Om hon tycker det är värt, om hon älskar honom så mycket, så ger den chans då, för de har de här barnen och det verkar som att hon vill leva med honom. Så häng kvar i så fall, men ta hjälp.
De verkar inte ha synkat sina berättelser heller, för de säger lite olika, eller hur?
Mm.
Det känns som att hon säger, men hon är mer ärlig kanske än vad han är.
Ja, det tror jag absolut, ja. Men de behöver hjälp.
De behöver hjälp, säger Marika. Vad säger Josefin Kraft?
Ja, jag är skeptisk. Jag tror inte heller att han talar sanning. Inte hon heller, kompisen alltså. Hon liksom linda in det lite så här luddigt. Ja, vi klickade.
Vad är sanningen då, tror du?
Ja, men de har ju haft en affär, såklart.
En total affär?
Totalt. Knulla som kaniner har de gjort. Oj. I flera års tid. Det är inte okej.
Nej. Eller? Säger du det?
Jag
är helt chockad. Jag skulle bara säga, you go girl, att det här är kanon. Nej?
Nej, men jag säger ju så. Det har du lärt dig nu, Anders, att när det är pågående med en och samma, det är då jag faktiskt går in och säger att det är inte schysst, tycker jag.
När man slampar runt, är det mer okej?
Ja, det skulle jag nog.
Jag köper ditt resonemang.
Det är faktiskt
en ny på varje konferens. Okej, okay. Samma under två år, inte okej.
Okay. Det finns en idé där, för att då har det djupnat och gått lite grann under
skenet. Då blir det känslor inblandat och sånt, så att det är inte okej. Okay. Så jag tycker hon ska skilja sig från mannen.
Skilja sig från mannen? Det är ganska en kopia nästan av Marika, kan man säga.
Nej, hon tyckte inte de skulle skiljas.
De skulle behöva hjälp. Det brukar betyda skilsmässa. Vad säger jag för sig?
Nej, jag tycker både Marika och Josefin är ute och simmar på väldigt djupt vatten här. Det finns inga belägg alls för att det här skulle vara en affär. Till och med så finns det snarare bevis för att det inte skulle vara det. Just för att deras stories är olika, men ingen av dem har kommit in på. Just för att de inte har synkat storiesarna, och ändå så nämner de inte den affären. Och jag förstår hans situation. Jag förstår också varför han ljög lite om det i början. Därför att han insåg hur det här skulle låta. Mm. Han insåg att det skulle låta som en otrohetsaffär, och då började han mörka lite och grävde sitt eget hål djupare. Jag har själv varit i den här situationen. Det har varit en relation som inte har varit kul alls. Och det man behöver en ventil. Man behöver någon annan som inte är del av samma värld. Mm. En kompis som ens partner överhuvudtaget inte känner till. Så man bara kan få liksom egentligen bara antingen älta sin relation eller bara liksom ha ett lufthål tillsammans.
Vem av dem var du? Var du killen som...
Ja, det är klart jag inte var frun.
Nej.
Ja.
Så att, men presenterade du då inte den här ventilkompisen?
Nej, absolut inte, för jag visste precis hur det skulle tas emot. Det skulle antingen så skulle då, eftersom jag ville hålla den här personen bort från min relation, och då skulle min partner tycka att det var väldigt konstigt, varför får jag inte träffa honom eller henne nu mer nu då?
Var det honom eller henne?
Det är klart det var hon. Jag behövde en tjejkompis och prata om min relation, eller bara göra något annat med, som inte var så betungande som min relation var. Så jag kan absolut förstå det, men jag förstår också att
du tror han talar sanning.
Ja, det finns ingen anledning att inte tro det. Jag tror att det här är ganska vanligt, att man skaffar vänner som man håller utanför relationen.
Nej.
Absolut. Faktum är, inser jag nu, jag har pratat med en parterapeut om det här. Det är väldigt, väldigt vanligt.
Då satt
jag
skiten här då. Två väldigt arga tjejer.
Observera att killen tycker ta mannens parti här. Och vi kvinnor.
Nej, jag säger inte att han gjorde rätt.
Nej, men du tycker att han gjorde fel.
Ni tror att killen ljuger och det tror inte fick sig.
Det var min enda poäng.
Bägge åsikterna är legitima, kan man säga.
Men min och Josefins är rätt.
Han tror ju gott om människor, det gör inte ni.
Nej, det är lite
men
så.
Men vi ser på människor så
som de är. Och ni har inte heller något belägg för det ni säger.
Nej, du tror ju gott för du vet vad du höll på med det där lufthålet som du träffade.
Vad smutsigt det lät när du sa så där.
Men du sa att du behövde ett lufthål.
Lufthål.
Ventil.
Låter ännu
färre. Det kanske gör.
Det är en kondor som har gått sönder. Ej någon.
Obehagligt.
Vad är det
för program det här? Jag är fel studio här.
Hanna undrar, borde hon skilja sig? Ja eller nej?
Ja.
Fick nej, absolut inte.
Tack.
Skaffa en egen vän.
Hejsan, det där med panelen. Jag heter Nasira. Jag är gravid och jag blir väldigt äcklad just nu. Väldigt lätt äcklad. Min man kommer från en familj med hemskt bordsskick. Det är nästan imponerande hur de äter, tugga och pratar samtidigt. Men det är framförallt äckligt, och nu när jag är gravid kan jag knappt stå ut. Jag har tränat upp min man något, men det är fortfarande väldigt traumatiskt för mig att äta med hans föräldrar. Jag jobbar i samma byggnad som hans mamma och vi brukar ofta äta lunch ihop. Men sedan jag blev gravid så går det bara inte. Jag åt lunch med henne för några veckor sedan och återhämtar mig fortfarande. Bara tanken av en lunch med svärmor gör att jag mår illa. Men mina ursäkter för att inte möta henne på en lunch börjar ta slut. Ska jag behöva säga till min svärmor att jag inte vill luncha med henne medan jag är gravid eftersom jag inte klarar av hennes bordsskick? Undrar Nasira. Hehehe, sa Josefin.
Sa jag det?
Ja.
Ja. Mm. Nej, men alltså, det är ju så jobbigt. Jag vet ju hur det är att vara gravid och äcklas av saker. Och då äcklas man ju på ett sätt så att det är ju helt sjukt. Det går inte att jämföra med.
Vad äcklas man av då?
Ja, men det kan ju vara allt möjligt. För mig handlar det mycket om dofter.
Mm.
Jag var jättekänslig. Min kille fick slänga en parfym som han hade. Och den hade han när vi träffades. Så tyckte han luktade jättegott. Men så fort jag blev gravid så bara... Du måste ta bort den där, jag vill aldrig mer känna doften.
Äcklas man av sina egna dofter också, eller är det bara andras?
Och det sjuka är att jag kan förstå det här med bordsskicket, för det är som att alla ens senses liksom förstärks. Det är som att om någonting är lite småäckligt, då blir det jätteäckligt. Och då kan det vara en sån sak, som att någon äter slafsigt. Så jag rekommenderar henne att absolut inte fortsätta äta lunch med den här kvinnan. Sen tycker jag nog inte att hon ska säga till.
Nej.
Hon får fortsätta undvika. För jag tror att säga till, då kan det skapa dålig stämning och så. Det är ju synd.
Fast det,
nej,
vad tycker Marka?
Jag måste lägga mig. Jag tycker absolut att hon ska säga till. Tycker och där kan hon ju gå in. Den här svärmon har ju själv varit gravid en gång i tiden. Hon hade kanske också någon sån liten hänga på något sätt.
Mm.
Och var lite mer sådär, vet du vad jag har? Hon behöver inte säga till svärmor att du äter så sjukt äckligt och smaskar så jag mår illa. Men tänka mer lägga dig att jag har så svårt att äta med folk nu. Överhuvudtaget är jag jättekänns mot smaskningar om när man pratar med mat i munnen. Så ja, vi kan inte luncha nu under den här tiden när jag är gravid. Du var säkert samma för dig.
Ja, det där är en smart
inlindning. Så att du sa upp än att hålla på med ursäkt och det behöver inte bli dålig stämning.
Men det var bra som du sa, paketera.
Men har alla gravida någon slags carte blanche? För hon beter sig lite grann som Lill Hitler. Hon har tränat upp sin man något som om han vore en hund.
Man blir ju Lill Hitler när man är gravid.
Fixeras, vad säger hon?
Nej, men jag tycker Marikas väg att gå är egentligen bra, men den är också ganska modig. Och ett alternativ, om hon inte vågar vara så öppen, det är att ta kontroll över det som ska ätas. Mm. Alltså, nej, jag vill inte, vi ska inte gå till den här restaurangen där det bara är soppa. Men vi kanske kan ses över en kaffe där jag vet att det bara finns så här små hårda kakor. Alltså någonting som man vill, så här, minimera risken för smask och kladd.
Mm.
Och så här, nej, men vi kan ses och fika istället där borta. Det finns inga kakor, eller det finns ingen kaffe där heller. Men det finns
kommer kakor. Inte hon fatta, hon kommer vara så här, nej men vadå, kan vi bara fika för vi ska ju äta mat innan. Jag kan laga mat åt dig, så du behöver inte oroa dig.
Det är så jobbigt när man är rätt.
Vilken perfekt svärmors röst då.
Och det kommer bara att skjuta upp men berget.
Och svärmor
mer och
är
mer och
så, då kommer hon inte fatta det här som du var inne
nej,
på heller.
Jo då kommer svärmor, ja, jag vet precis när jag var gravid. Det var samma sak för mig, det var så jobbigt. Jag sa det till Bosse. Nej Bosse, du kan inte ha den parfymen, du kan inte äta gurka. Det var så äckligt och det rann.
Hon kan säga är och
nej. Och smaskar.
Hon är helt efter.
Prata med svärmor.
Herregud.
Okej, vad är det som är äckligast i bordsskicket då, tror hon?
Smaska.
Att hon har öppen mun.
Öppen mun,
det.
Smaska, ja. Slicka tallriken, inte så fräscht.
Nej, men vem fan slickar tallriken?
Vissa gör det.
Vissa, ja, jag gör det.
Men jag
du,
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 ser.
Du är jag ensam.
Nej, du är inte ensam.
Nej, okej. Okay, par stycken då, men inte mer.
Nej, men det är ofräscht.
Okej.
Okay.
Mm. Fixeus, sista ordet.
Ja, nej, jag är fortfarande inne på att så här, styra den här matsituationen till en minimalt smaskmöjlig sådan.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemmapanelen. Jag heter Katarina. Jag har ett problem med en av mina bästa vänner. Hon kan inte glädjas med mig. Det kan vara allt ifrån att jag köpte en ny plånbok från present av min man eller att mina barn gör något modigt eller bra. Om jag delar med mig av det så skriver hon alltid något bittert på sociala medier om motsatsen till det jag köpt, fått eller gjort. Till exempel om jag skriver att jag är stolt över något som mina barn har gjort så lägger hon upp en text om att hon är så trött på att folk skryter om sina barn. Det här har pågått i flera år. Jag slutade höra av mig i somras för det tog så mycket energi. När vi väl hördes efter en lång tid så tyckte hon att det var mitt fel att vi inte hördes längre, även fast hon inte heller hört av sig. Ibland känns hon som en tjafsig tonåring. Hon har valt ett liv med 5 barn och det är såklart väldigt tufft för henne, men jag fattar inte varför det ska behöva gå ut över mig. Vi har ändå varit vänner sedan barndomen och jag vill inte missa henne, men jag är trött på att hon suger så mycket energi. Borde ändå låta vår vänskap tyna bort, undrar Katarina. Vad säger Fexils?
Ja, men frågan är om det finns en vänskap här, därför det är någonting som är väldigt vanligt i de här situationerna, och jag pratar från den otroligt rika erfarenheten som bara handlar om mig själv. Mm. Men vad jag har upplevt när jag varit med om det här är att det jag har tänkt på som vår vänskap när jag varit i liknande situationer, det är egentligen någonting som var för kanske 10 år sedan. Och det är det som jag fortfarande modellar liksom våra möten efter. Och det jag missar att se är att idag så kanske den vänskapen egentligen inte finns, utan vi bara bygger någonting annat. Och bevisligen här så finns det kanske inte så mycket. Och vad hon måste titta noga på är, har vi egentligen en vänskap fortfarande idag där vi på riktigt tycker om varandra? Eller sitter vi ihop för att vi förväntar oss att vi ska göra det?
Ska de prata med varandra om det?
Hon behöver bara se sanningen i vitögat här, tror jag, och inse att den personen hon tänker på när hon tänker på sin vän är hur den här kompisen var för 5, 10 eller 15 år sedan. Mm. Och det är kanske inte alls den hon tror att hon är vän med idag.
Vad säger Josefin Grafford?
Ja, jag brukar kalla det här för missundsamhetens fula tryne. Mm. Och det har man ju varit med om. Och det är väldigt tråkigt. När
är
man
det inte vanligt med missundsamhet bland gamla vänner?
Alltså, vanligt... Jag vet
inte.
Man
har lite koll på varandra.
Jag tycker att det är väldigt märkligt. Mm. Jag tycker att det är en väldigt, väldigt märklig grej. Och när man får känna på det så kan det såra en ganska mycket. Mm. Faktiskt. Det blir så ledsamt.
Någon vill trycka ner.
Ja, när man känner sig, nej men gud, den här personen tycker inte det är kul att jag mår bra eller att något roligt har hänt. Alltså det blir väldigt märkligt. Men jag tror att det kan bli så i gamla relationer där det kanske började... Alltså när man var yngre kanske var som att man... Ja, då kanske man gick i samma klass och så var man kär i samma kille och så blev det lite tävling kring saker och ting. Och så har det på något vis levt kvar upp i ålder. Och blir det så när man är vuxna och har barn och allting, då tycker jag att det är värt att steka hela vänskapen. Alltså.
Men vissa människor kan inte bli starka annat än genom att blottlägga andra människors svaghet. Ibland är det så. Det där är obehagligt när det sker vänner emellan. Vad säger Marika Kars?
Nej, men jag tycker så här. Om hon nu vill behålla henne för i sin bekantskapskrets för att de har barndomen ihop, säger vi, barndomsminnen, så måste hon skilja från att vara nära vänner till att hon ska bli en bekant. Alltså jag ser bland vännerna som att man har lite båtar. Mm. Och en nära vän, då är man den inne i hamn och sen så har man satt fast det här tampen ordentligt. Sen lossar man på den och så låter man den båten segla iväg. Men det finns ju ändå en tamp, alltså det finns ändå drep. Så när man ses då är det kul och pratar vid barndom. Och kommer du ihåg och du gjorde det och jag gjorde det. Hej då.
Men kan man gå från att vara jättenära, en jättelång vänskap, till att bli ytligt bekant?
Det går faktiskt. Det kan vara lite tråkigt, men det kan vara rätt bra också. För att, och det här är viktigt att flagga för, att helt plötsligt kanske du hamnar i den här härliga vänskapen igen. Den kan faktiskt komma tillbaka också. Att du helt plötsligt har svinkul ihop, att du helt plötsligt känner...
Men... Handlar det om att man är i samma läge i livet då?
Både och, för det beror också
på... Båda har varit otrogna, måste prata om det. Eller båda har varit något sånt.
Ja, så kan det vara. När man hittar tillbaka till varandra. Ja, så kan det absolut vara. Ja,
men
absolut.
En annan sak hon måste göra, vår brevskrivare, det är ju att omedelbart sluta följa en vännen i sociala medier.
Ja.
Så att hon inte behöver läsa... För nu, jag förutsätter att den här vännen inte skrev det på vår brevskrivares... kanaler, att det inte var på hennes Facebook-sida utan hon skriver det på sina, och då är det bara...
Nej, det verkar så, jag tolkar att hon skriver som i kommentarsfältet.
Jaha, men då, om det är så, då är det bara klippa banden direkt. Vad är det för en jävel? Jag tror det var på hennes egna, att hon för ett eget lite
fast
face
å andra sidan, om hon lägger ut bilder på sina ungar typ 20 gånger om dagen och bara, titta vad söta de är, då, det är ju faktiskt störigt.
Jo, men du skriver ändå inte det. Nej. Du skriver inte det, du kan lägga ut. Då behöver jag inte följa dig. Jag behöver inte titta på dina bilder, för du får göra precis som du vill.
Det är sant, Marika.
Nu får du inte lägga ut en bild.
Men Marika, det är störigt.
Ja, men skitsamma.
Men det är bara störigt om du ser det. Det är så att när någon gör det, när man riktar det till någon.
Det är ju det, man får ju hejda sig. Alltså man sitter ju där vid tangentbordet och bara, din jävel. Så bara, nej, man hejdar sig.
Hörrni, ska jag låta deras vänskap tyna bort, eller nej?
Ja.
Ja, säger jag.
Ja, tillfälligt.
Fexius.
Ja, väldigt omedelbart.
Tack. Här har vi brev från Patrik. Hej bästa panelen i radio.
Hej Patrik. Håller med Patrik.
Tack Patrik. Jag är nyanställd på ett företag som samåker till jobbet. Det är två bilar som åker till jobbet. Ibland får jag plats i den vett riktiga bilen. Men oftast är den full och då får jag åka med en kollega som ingen vill åka med. Han har en gammal och sliten bil i okänt skick och kör på krokiga smala vägar i hög fart. Jag är livrädd när jag åker med honom. Jag är ensamstående pappa och skulle helst se att jag sparade pengarna genom att samåka. Men vet inte om det är värt risken. Ska jag ta egen bil eller åka med min rallykollega, undrar Patrik. Marika.
Ta egen bil. Mm. Varför åka med någon idiot som kör som en galning om man är rädd? Jag har åkt bil med Peter Wahlbeck. Jag förstår känslan.
Jag har också gjort det. Jag vet hur det är. Och då är det ändå många som är rädda när de åker med mig.
Så att liksom bara lös det här problemet. Ja. Liksom, håll inte på att ta upp. Jag tycker du kör på ett obehagligt sätt. Lös det. Eller så tar man med sin egna bil och säger vi samåker i min bil och jag kör.
Okej. Okay. Mm. Men är inte folk för rädda idag?
Jo!
Alltså är det inte kul lite rally i livet?
Nej, vi vill inte ha rally!
Jag menar, jo.
Han är ensamstående!
Ja, men,
vad spelar han har barn!
Ja.
Herregud.
Faktiskt.
Nej, men alltså ärligt.
Man får vara rädd!
Nej, men, alltså, kolla.
Jussan kommer att säga släpp sargen snart.
Nej men vadå, han har väl bälte?
Ja, alltså.
Då är det ju bara, alltså, han kanske gör det för att det är lite kul att köra på de här småvägarna. Att peppa igång inför arbetsdagen, det kan ju också vara en sån
grej. Kommer
dit
med ett asplöv, någon slags trauma med en landstingets filt av axlarna när han kommer in, det kan han inte göra.
Nej, men det är ju fånigt att gå runt och vara rädd hela tiden.
Vad säger jag, Fexeus?
Nej, men jag tänker på det här när han skrev om att han ser en ekonomisk fördel i att samåka. Men som Marika sa, de kan väl samåka i hans bil. Det borde ju bli exakt samma kostnad i så fall. Så att det är där försvinner ju problemet då.
Ja,
och om den här, och då med lite tur så, eftersom det verkar som att de hoppar ju runt mellan bilarna, så han kommer ju alltid, eller, han kommer inte alltid behöva åka med den här galningen i sin bil. Det kommer ju finnas andra människor där också.
Kör ni som galningar? Jag vet att Jossan gör det, men gör du det, Marika?
Jag anser att jag kör jättebra. Min flickvän anser att jag kör jättedåligt.
Okej.
Okay. Men jag kör jättebra.
Hur kommer det sig att det är sån diskrepans där?
Diskrepans.
Mamma,
vad betyder det? Diskrepans.
Hur kommer det som skillnad i ett omdöme om din bilkörning?
Alltså, hon när det gäller bilar så är hon en gubbe. Alltså, hon är som Ove i en man som heter Ove. Det är noga bilen och så. Men så jag tycker, det var lite mot kanten. Hoppsan, hejsan. Och det blir lite skrapat där. Det är inte hela världen. Så.
Jussan nickar.
Jag tycker hon... Nu svarar hon ju på frågan själv. Ja. Och det är ju det gamla vanliga. Att folk tycker att man kör som en dåre bara för att man kör typ i mer än 30 km i timmen. Så är det så här, gud vad läskigt du kör. Varför då? Alltså jag kör effektivt.
Problemet med svenska bilförare det är att de inte kan byta fil i fart. Punkt.
Ja, det finns ett annat fel också. Och det, alltså Josefin, varför det är läskigt att åka med dig? Det är ju för att du smsar medan du kör bil.
Ja, men då kör jag bättre.
Tjena.
Det är för att de andra flyttar på sig i panik när de ser någon som kommer med en skärm framför.
Ja. Folk sitter och smsar och kör. Det är ungefär som att dricka en vinare och köra.
Vet du vad? Jag tog en jättefin igen. Bild på.
Du mässar efter att du druckit en vinare. Nej då, förlåt.
Alltså det är klart att om man sitter vid ett rödljus, om det precis slår om till rött när man kommer, då vet man ju att nu har jag faktiskt en minut här.
Och nu måste jag visa på i sociala medier att det finns. Jag hittade till buss från TV4 en gång när jag satt i taxi och hamnade bredvid en kille vid rödljuset vallade vägen och han sitter med laptopen i knät, skärmen uppvikt mot ratten och kollar på film.
Nej,
i bilen bredvid.
Taxichaufförer också. Var det taxichaufför?
Nej, det var en privat. Men ändå, jag bara hoppades att han skulle köra in i stolpen.
Det där är normalt. I USA har alla taxibilar en sån här liten tv-skärm där de kollar på så här dagliga dokusåpor. Jo!
Ja, inte taxi.
Okej, men de kan byta fel i fart, om jag förlåt.
Ja, du ser.
Hörrni, kort, åk egen bil eller samma åker med rallykollegan, vad säger ni till Patrik?
Åk egen bil.
Jag tyckte faktiskt Fexeus sa en bra sak för en gång skulle det där med att samma åka i hans bil.
Men det som det var så här,
hallå, det var ju jag som sa det.
Nu är jag mannen här, så jag tar åt mig äran.
Okej. Men
nästa tjejen
att jag
bekräftar
killen.
Aj, fy fan. Okej, det blir snart bråk. Det är dags för Fredrik
Wadling. Ja. Din jävel.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Marco. Och jag och min flickvän har varit ihop i 5 år. Vi har ett bra förhållande och har aldrig haft något större bråk. Men en sak stör mig. Hon tar inte hand om sitt utseende längre. Jag bryr mig inte om hur hon ser ut när vi är hemma, men när vi går ut och äter så klär hon sig ofta väldigt simpelt. Hon fixar inte håret och hon har helt och hållet slutat att använda BH. Det känns väldigt tråkigt. Hon kom förbi mitt jobb för att säga hej och hälsa på mina kollegor och jag skämdes över hur hon såg ut. Hon hade stora mjukisbrallor, en trasig täckjacka och hade inte lagt ner någon energi alls på att fixa sig. Jag älskar ju henne som hon är, men det känns inte kul att behöva skämmas över henne när vi går ut. Så här såg hon aldrig ut för några år sedan. Snart är det julavslutning. Snart är det julavslutning med jobbet och jag har ångest inför att bjuda med min flickvän och hon ska se ut så här. Hur ska jag ta upp det här med henne? Undrar Marco. Vad säger Fexeus?
Ja, alltså det är egentligen ganska lätt. Till och med kan han ju fråga henne att hur kommer det sig att du går omkring i myskläder nu hela tiden? Det gjorde du inte för ett tag sedan. Vad hänt där? För det kan vara så att hon inte ens är medveten om det. Eller så har hon en väldigt god anledning till det. Och faktum är att jag själv har varit i en liknande situation. Där
att du har gått omkring i myskläder?
Nej, utan att outa för mycket. Men med min nuvarande sambo. För när vi träffades så hade hon ett jobb som gjorde att hon var ganska dressad. Mm. Så den här tjejen som jag träffade och började dejta var liksom väldigt dressad, väldigt välklädd, jättesnygg. Och så flyttade vi ihop. Och vad är det första man gör om man går omkring dressad hela dagen? Jo, så fort man kommer hem så sliter man ju av sig det där och sätter på sig liksom en löst tisha och ett par mjukisbrallor.
Fast alltså, är det inte lite, signalerar man inte lite psykofarmaka om man går omkring i mjukisbrallor?
Nej, alltså det är det första jag gör när jag kommer hem.
Det är det.
Alltså direkt i hallen, jag bara sliter av mig in på bara skinnet hela kroppen.
Exakt.
Och så bara på med mjukisbrallan. Och sen en jätteful så här,
jag tycker det är lite subril varning.
Men vad som hände, jag måste få berätta det. Vad som hände var att jag till slut var tvungen att ta upp det. Jag säger det, men du, den här snygga tjejen som jag dejtar, jag får aldrig träffa henne, för jag får bara träffa sunkdu. Mm. Det är fortfarande du och jag älskar dig.
Sa du sunkdu?
Ja, jag använder nog faktiskt ordet sunk. Mm. Liksom, för att det var ganska, i vår relation är det ganska oladdat det ordet. Men hur som helst, och då hon hade inte ens tänkt på det. Att det här även syntes utåt. För henne handlar det bara om hennes bekvämlighet. Så jag tror inte alls han behöver vara så rädd för att ta upp det.
Nej.
Utan det bara belyste.
Okej, vad säger Jossan?
Ja, men jag har två saker att säga. Jag har varit ihop med killar som älskar när jag är som sunkigast. Mm. Vilket det är ju jätteskönt, såklart. Som tycker liksom att ja, men då är jag som härligast. Jättemärkligt. Det måste ju vara för att jag är så otroligt uppstassad i vanliga fall. Eller liksom annars. Mm. Så att till att börja med vill jag säga till honom att det kan väl finnas något härligt i att hon vågar slappna av så
det.
Mycket.
Han tycker inte det.
Men här kommer då nummer två. När jag hörde till och med så här täckjacka med hål i och grejer, tänker jag så här, den här tjejen mår ju inte riktigt bra. Jag tror inte hon mår
tror
bra.
Så. Ja. Det finns någonting med min
psykofarmaka. Var det täckjacka med hål i som gjorde det?
Ja, men det var det, liksom
därför hon gör det socialt också.
Håret, ja. Mm. Då mår hon inte bra. Så jag tycker att han verkligen ska kolla upp liksom, hur mår du? Hur är det, älskling? Mm. Det kanske är någonting som tynger henne. Jag tycker det låter faktiskt så.
Mm. Lite mjukare ton helt enkelt.
Ja, jag blir lite ledsen.
Ja, ledsen i hjärtat. Vad säger Marika?
Jag håller med dig, Josefin. Jag tror hon mår inte bra.
Nej.
Alltså man mår inte bra om man går ut.
Är hon inte bara trygg?
Nej, alltså trygg på alla sätt. Det är fint att vara trygg, men man går inte till någons jobb i mjukisbrallor och utan BH i någon trasig jacka. Jag vet ju min flickvän, för jag tror att jag blev lite som din flickvän där, Henrik. Alltså min flickvän sa någon gång till mig att jag får ju aldrig se dig fin. Du sminkar upp dig, gör det fin när du ska iväg och jobba och sen hemma går du bara runt i såna sjaviga, ni vet, såna äckliga mjukisbrallor så man använder så mycket. Och du vet, när man står rakt ben så är de mjukisbrallan böjd. Ja. Ni förstår den.
Lite för kort också då, det blir ännu värre.
Jag ser det på dig alltså.
Jag är ju inte alls som Josefin. Här framför så har Josefin två läppstift. Hon har en spegel. Hon är så...
Och det är ändå radio.
Ja, precis.
Och det är ändå radio, precis.
Ja. Och jag kommer med och bara hejsan och satt på mig någon sunkig tröja.
Så. Nej, men du gör absolut inget sunkigt intryck idag, ska jag säga.
Nej, men det var vänligt sagt.
Ja, verkligen
det
inte.
Jag tackar
du ser sportig ut.
Jag gillar dig.
Ja. Jag tycker du är fin. Naglarna är jättefina, har jag tänkt på.
Ja, tack. Naglarna, inget av mina kläder, men naglarna. Okay. Men nej, men så här, jag ska få återgå till detta. Han måste ta upp det med henne. Och han ska ta upp det mjukt och varsamt, för hon mår inte bra. Man mår inte bra om man går ut i mjukisbrallor och utan BH till sin älskares jobb.
Stopp, utan BH kan vi bara, liten parentes, det kan ju vara råsexigt att gå utan BH. Mm.
Det beror på, har man min byst, så är det inte sexigt någonstans överhuvudtaget. Och det är inte som jag överdriver, det är sant. Det kan alla i min familj intyga.
Det inte med mina föräldrar.
Du förstår inte, för du har en liten sån. Men vi andra snackar då.
Men det där ljudsatte du hennes röst?
Det är så att hon går så här. Mina med så här halonka da donka da onkonkonka
longa.
Det är inte sexigt.
Hur låter Anders pung när han går?
Det låter så här.
Kaschloff.
Nej.
Jo, det låter som hästknova på kullerstensplatt.
Anders, så pigg är den inte. Det är mer.
Jag tänker kaschloff.
Ett slags fras. Den finns en slags eftersvall.
Eller så är det bara tyst, för den har fastnat någonstans på innan låret. Anders, jag hör inte någon punkt.
Klister som långsamt lossnar. Hörrni, hur hamnar vi här?
Det var Josefin som började.
Ja, Josefin som började. Men alltså, om jag förstår det rätt, så ska han ta upp det med henne.
Ja.
Och lägga det på planet att hon kanske inte mår riktigt bra. Var mjuk och fin och prata om hur hon mår.
Ja.
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Ouch, det gör ont.
Ja.
När dilemma tar slut. Ja. Du där hemma, maila in dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se. Vi byter ditt namn så att du kan vara nöjd. Vi är diskret. Och sen, nästa helg är vi tillbaka igen med nya dilemma. Ha en skön söndag. Vi säger
ha det fint.
Hej då.
Hej.
Hej då.